Jesus, vi ber att du ska tala till oss genom ditt ord idag, Herre. Vi ber att du ska röra vid våra hjärtan genom din heliga ande, Herre. Vi tackar dig för att du har ett budskap till oss allihopa idag, Herre. Låt oss få ta till oss det. I Jesu namn. Amen. Sist jag skulle predika i Pingstkyrkan, det var för 3 veckor sedan nu, så hade vi förberett oss ganska ordentligt i bön faktiskt. Vi var några stycken som samlades innan gudstjänsten och bad, och vi tyckte att det kändes väldigt gott. Vi skulle få vara med om ett underbart möte, tänkte vi. Jag skulle predika och vi hade lovsång på tapeten och så här, och vi tyckte det skulle bli väldigt, väldigt gott. Och 7 minuter innan gudstjänsten började så stod vi ute i tamburen och hälsade folk välkomna, så som vi brukar göra. Och då fick jag vara med om någonting ganska fantastiskt. Jag kände att det bara svartnade för ögonen och jag lyftes upp ifrån marken. Och jag tänkte först, vilken förmån att få vara med om en sån här sak. Man tänkte nästan att nu är det ett stort under som ska ske. Men det var inte riktigt så andligt, utan det var så att några av mina kompisar och mina syskon kidnappade mig för en sån här svensexa som man ska ha inför bröllopet, och gick med, iväg med mig. Så jag missade den gudstjänsten, men Roger Josefsson var förberedd och han predikade. Men det är nästan som man är lite rädd för att ställa sig i predikstolen igen efter en sån speciell händelse. Men ni som har varit med på onsdagsbönen på sistone, ni vet att vi har läst ifrån Apostlagärningarna i alla fall. Det är ju så att vi har gått igenom den nu ett ganska bra tag. Och jag tänkte att jag skulle läsa som sagt idag om Cornelius, som Mats nämnde här i början. Och Apostlagärningarna är väl egentligen en ganska fascinerande bok, tycker jag. Berättelsen om hur de första kristna levde i sin församling. Och det är en ganska svindlande tanke, tycker jag, att du och jag sitter här idag som en del av en 2000-årig väckelserörelse. För så är det ju verkligen, att efter att Jesus hade dött, uppstått, återvänt upp till himlen och utgjutit sin heliga ande, och apostlarna bildade församling och gick ut och predikade Jesus. Tänk dig vilken svindlande tanke det är egentligen, att du är ett led av det. Det här budskapet om Jesus har förts vidare från generation, från land till land. Från olika språk har Bibeln översatts. Och idag så valde du, när du gick upp på morgonen, att gå upp till Fridhäll och sätta dig här och ta emot Guds ord. Jag tycker det är en fantastisk tanke att du och jag får vara en del av en 2000-årig väckelsehistoria. Men när man läser Apostlagärningarna så kan man konstatera att det var långt ifrån självklart att det här budskapet skulle nå ut till oss hedningar. Det var långt ifrån självklart att det skulle spridas utanför Israels gränser. Faktum var att det stod och vägde. Man visste inte säkert om budskapet om Jesus skulle nå ut till hedningarna istället. Petrus, som var ledare för den första kristna kyrkan, han var en man med fördomar. Precis som du och jag har ganska många förutfattade åsikter och meningar om andra sorters människor, så var Petrus en sån man. Han hade bestämt sig för vad han tyckte. Han hade fått med det i sin kultur. Han hade fått med sig det i sin uppväxt. Så här och så här är olika sorters människor. Jag är säker på att du kan vara sån, likadant som jag är sån ibland. När jag var tonåring så bestämde jag mig ganska snabbt för att det här med stockholmare, det har jag inte vidare mycket till övers för. Jag tror aldrig jag hade träffat någon stockholmare nästan, men man hade ju sett på tv, va? Det gör man ju, och de är ju allt bra dryga och kaxiga där uppe, och rika är de och har gott om pengar, och de tror alltid att de vet bäst, de där stockholmarna. Och jag fick en sån, alltså jag blev väldigt avvokt inställd. Det låter ju pinsamt att säga det, men jag tyckte att stockholmare, det ska man akta sig för. Det blev en fördom som satt ganska djupt åt mig. Och sen var det så att det var en stockholmsfamilj som köpte sommarstuga i Furusjö där jag växte upp. Och det värsta var ju att de var ganska trevliga. Det är ju jobbigt när man stöter på sånt att man har fullständigt fel. De var precis som oss. Det enda de gjorde annorlunda var att de sa crescent till våra crescentcyklar, men annars så var det ungefär likadant. Och då är man ju tvungen att komma på varför det är så här. Och vi sa ju det, att det är klart de har fått lite västgötavett av att ha sommarna uppe i Furusjö, men stockholmarna, de fortsatte vi ju vara lite fundersamma till. Men det här med fördomar, jag tror inte det är unikt för mig. Jag tror inte det var unikt för Petrus, utan jag tror vi har dem allihopa. Ni har säkert sett den här reklamen på tvn om mannen som sitter och äter ketchup och tycker det är så väldigt, väldigt gott. Och så kommer frugan in och säger, men sitter du och äter sockerfri ketchup där nu? Och då när han kommer på den mannen, då är det inte lika gott längre. För han hade bestämt sig för att sockerfri mat, det är inte riktigt lika gott. Och jag tror att du och jag kan ha sådana fördomar med. Vi har bestämt oss för hur olika typer av människor är. De är sådana, de tänker så och så agerar de. Och Petrus, han var inte vidare mycket bättre. Vi kanske föreställer oss att Petrus som den främsta lärjungen, han som skulle bygga upp Jesu kyrka här på jorden, var en fördomsfri, kärleksfull och härlig man som aldrig skulle döma någon utefter deras utseende eller deras härkomst. Men om du har en sån uppfattning om Petrus så har du tyvärr fel. Petrus, han var ju en judisk man, en man som hade ett visst mått av respekt i Israel på den här tiden. Det får vi inte glömma, för han var ju trots allt Jesus främsta lärjunge och långt ifrån alla hade ju fördömt Jesus. Det var ju en grupp som fördömde Jesus, men det var ju väldigt många som följde Jesus. Det vet vi uppe i Galileen att det var stora, stora folkmassor som följde Jesus och de hade ju sett att Petrus gick nära mästaren ifrån Nazaret. Petrus hade ju ett visst mått av respekt. Och han var en judisk man. Han höll de judiska reglerna. Han gick till templet. Han firade sabbaten. Han höll alla de här 613 reglerna som en god jude ska hålla. Och några av de allra viktigaste reglerna för judarna var och är matreglerna. Om du går in i ett judiskt hem idag så är det inte alls ovanligt att du hittar två diskmaskiner. Du hittar två serviser med mat. Du hittar två kylskåp. Du kan till och med ha två kök. Ett kök där man tillagar köttmat och ett kök där man tillagar mjölkmat. För man får absolut inte blanda kött och mjölk. Det är strängt förbjudet för en jude. Petrus, han höll de reglerna. Och det sorgliga var att det hade vuxit fram andra traditioner bland judarna på denna tiden. Och de sa så här, att för att inte riskera att blanda kött och mjölk så går vi ens inte in till hedna hus. Vi talar inte med hedningarna. Om vi inte går in i deras hus, om vi inte beblandar oss med hedningarna så finns det ingen risk att vi blandar kött och mjölk. Så bland de rättrogna judarna så var det så att man skulle inte gå in i ett hus där det bodde en icke-jude. Det kan vara ganska bra om vi har de förutsättningarna med när vi kastas in i apostlagärningarnas 10:e kapitel. De kände ett förakt mot hedningarna. Och i apostlagärningarna 10 och vers 1 och framåt så står det om Cornelius. Cornelius och hela hans familj ärade Gud och var mycket fromma. Han gav generöst med pengar till välgörenhet och han var en flitig bedjare. En eftermiddag när han var helt vaken, ungefär klockan 3, fick han i en syn se en Guds ängel som kom emot honom. Cornelius, sa ängeln. Cornelius stirrade skräckslaget på ängeln. Vad vill du, herre? Frågade han. Och ängeln svarade. Gud har hört dina böner och märkt din stora generositet. Skicka nu några män till Joppe för att hämta en man som heter Simon Petrus och som bor hos garvaren Simon nere vid stranden. Så snart ängeln hade försvunnit kallade Cornelius på två av sina tjänare och en from soldat som var en av hans personliga livvakter. Han berättade för dem vad som hade hänt och skickade iväg dem till Joppe. Vad härligt kanske vi tänker. Vad härligt att Gud kommer genom en ängel och kallar på Cornelius. Vad härligt att han får vara en del av det här. Gud kallar ju Abraham, Isak, Jakob, Josef, Mose, Elia, Daniel, Petrus, Johannes Stöparen. Och nu väljer Gud att kalla Cornelius. Så tänker du och jag här på Fridhäll idag. Men om du hade frågat en jude hade han aldrig tänkt så här. För Mose, Elia, Daniel, Petrus, Johannes Stöparen. Det var judiska män som kallades som en judisk gud. Så tänkte de. Men nu kommer Cornelius. En romersk man. En hedning. Skulle Gud kalla på en sådan? Skulle Gud välja att kalla på en italiensk soldat? Jag tror de var väldigt, väldigt tveksamma till det de hade hört. Cornelius hade vuxit upp i Italien. Han hade förmodligen fått lära sig om att Mars och Jupiter var de rätta gudarna. Cornelius hade förmodligen fallit ner för kejsarens avbild flera gånger och tillbett den. Cornelius var en romersk soldat och de romerska soldaterna, de var hatade i Israel. De var ockupationsmakten. Och den här vaktstyrkan som Cornelius var chef över på 600 man, de hade som uppgift att slå ner de judiska rebeller som ville sätta sig upp mot romarna. De var inga duvungar, utan det finns berättelser om att romarna korsfäste hundratals judar längs med vägen till Jerusalem för att man skulle få se att så här går det om man sätter sig upp mot den romerska övermakten. Cornelius, han var en av de soldaterna. Han själv hade inte varit med personligen, men visst var det romarna som korsfäste Jesus. Det var romarna som gisslade Jesus. Det var romarna som hängde Jesus på ett kors. Och nu får Petrus höra talas om att en man som heter Cornelius, en romersk soldat, har fått möta med en Guds ängel. Det är mer kontroversiellt än vad du och jag kanske kan förstå. Men Cornelius, han hade ju i Israel fått möta med fromma judar. Han hade bestämt sig för att han inte längre ville tro på avgudarna, utan han hade börjat be till en enda gud. Han hade börjat ge pengar till synagogan. Han hade inte blivit jude, Cornelius. Det är viktigt att påpeka. För ska man bli jude måste man omskära sig och hålla de här 613 lagarna. Det hade Cornelius valt att inte göra. Men han bad ändå till en enda gud. Och så satt Petrus där på taket i Joppe. Ganska fantastiskt. Joppe ligger precis vid Medelhavet och huset låg vid stranden. Kan ni tänka er vilken fin utsikt Petrus hade när han satt där uppe på taket och blickade ut? Och han är ganska mänsklig, Petrus. Det vet vi ju sedan innan, för han blev hungrig när han satt där uppe. Och så fick han en syn. Han såg en stor linneduk sänkas ner från himlen. Och det var alla sorters djur. Både sådana djur som var rena och sådana djur som var orena. Och han hörde en himmelsk röst som sa: stig upp, Petrus, slakta och ät. Men Petrus, han vägrade och sa: nej, nej, herre, aldrig att jag har ätit något oheligt eller orent. Och du och jag har som sagt svårt att sätta oss in i denna situationen. Men det finns berättelser om judar under andra världskriget som svälte. Och de var så nära döden när någon kom till dem och sa: här har du lite fläskkött, ta och ät detta så klarar du dig. Men judarna, de valde att inte äta det. För de kunde inte tänka sig att orena sig. Och de dog istället för att äta oren mat. Så viktigt var det för judarna att inte äta den här orena maten. Och ändå så var det så att den här synen upprepades 3 gånger för Petrus. Petrus, stig upp, slakta och ät. Men han aldrig reflekterade riktigt. För plötsligt stod det 3 stycken män och knackade på hans port och sa: du ska komma med oss till Caesarea. Och de gav sig iväg. Det tog en dag och en natt den här resan. Och plötsligt så kom Petrus och hans män till Cornelius hus. Och Cornelius, han hade sett fram så mycket att få träffa Petrus att han hade kallat ihop alla vänner, alla som han kände, och sa att nu ska ni få höra budskapet ifrån Petrus. Och i Apostlagärningarna 10:28 så säger Petrus till dem: ni vet att det enligt den judiska lagen är förbjudet att jag går in i ett icke-judiskt hem på det här viset. Men Gud har genom en uppenbarelse lärt mig att jag aldrig ska nedvärdera någon människa. Därför kommer jag så snart ni skickar efter mig. Säg mig nu, vad är det ni vill? Trots att Petrus hade gått med Jesus i 3 år så hade han aldrig riktigt förstått det här att alla folk ska göras till lärjungar. Men nu började den här nyckeln, den började låsa upp den här dörren om att evangeliet skulle nå ut till alla människor. Och i Apostlagärningarna 10:34 så svarade Petrus: jag ser nu mycket tydligt att Gud inte bara är intresserad av judarna. För hos varje folk finns sådana som tillber honom och gör sådant som behagar honom. Jag är säker på att ni har hört om de goda nyheterna för Israels folk. Att man kan få frid med Gud genom Jesus, Messias, som är skapelsens herre. Och medan Petrus står och predikar för de här människorna så händer det sig som så här, säger Apostlagärningarna 10:44. Medan Petrus fortfarande talade blev de som lyssnade fyllda av den heliga ande. Judarna som hade kommit tillsammans med Petrus blev förvånade över att den heliga ande gavs också åt dem som inte var judar. Men det rådde inget tvivel om det, för de hörde att de talade i tungor och lovprisade Gud. Och då frågade Petrus: har någon något emot att jag döper dem nu när de har tagit emot den heliga ande precis som vi har gjort? Därefter döpte Petrus dem i Jesu Kristi namn, och Cornelius bad honom sedan att stanna hos dem några dagar. Så Cornelius och hela hans familj, alla de som var ibland dem, kom till tro på Jesus Kristus och fick döpas till lärjungar. Det var de första hedningarna som någonsin kom till tro på Herren. Vi kan läsa i Apostlagärningarna att det var några samarier som hade kommit till tro innan. Men samarierna, de hade ju Moseböckerna. De hade någon sorts judisk tro, bara att det hade utvecklats åt ett annat håll. Men Cornelius, han var den första hedningen som kom till tro. Och i många av våra biblar så läser vi i Apostlagärningarna kapitel 10 att överskriften är Cornelius omvändelse. Vi har firat det här i 2000 år. Tänk vad fantastiskt det är att Cornelius fick omvändas i Apostlagärningarna kapitel 10. Men idag skulle jag vilja säga till dig att jag tror att en mer rätt överskrift hade varit Petrus omvändelse. Jag tror inte att Cornelius hade några större problem. Cornelius, var han verkligen med om en vidare revolutionerande omvändelse? Han trodde redan på Gud. Han gav sina pengar. Han, när han hörde budskapet om Jesus från Petrus, så tog han direkt emot det. Han fylldes av den heliga ande direkt och började tala i tungor. Man kan ju inte säga att Cornelius hade något vidare stenhjärta, utan han var väldigt snabb och kvick med att ta emot budskapet ifrån Jesus. Självklart förändrades Cornelius liv. Det är inte det jag säger. Men han spretade inte emot. Utan när han hörde budskapet om Jesus så tog han emot det. Men den verkliga omvändelsen, den mannen som verkligen förändrades innanifrån och ut den här dagen, det var ju Petrus. För det var Petrus som dagen innan hade sagt: jag äter inte med hedningarna. Jag går inte ens in i hedningarnas hus. Och nu så stod han där och döpte hedningarna. Döpte en romersk soldat och hela hans familj till Jesus Kristus. Det var ju i Petrus liv något verkligt radikalt hade hänt. Det var ju han som verkligen hade fått vända om ifrån det gamla och bli till något nytt. Det var ju Petrus som hade suttit fast i fördomar, tänkt att de här människorna, de är så här och de vill inte Gud ha någonting med att göra. Men Petrus, han hade fått vända om och nu sa han att nu förstår jag verkligen att Gud, han gör inte skillnad på människor. Och frågan som jag ställer mig ibland är om inte du och jag också behöver vara med om en liknande omvändelsesituation som Petrus fick vara med om den dagen. Frågan som jag kan ställa mig är om inte också du och jag sitter fast i vårt sätt att tänka. Petrus var ju en man som fruktade Gud, precis som du och jag förhoppningsvis är män och kvinnor som fruktar Gud. Men ändå så kan vi ha fördomar. Ändå kan vi tänka att stockholmare, de är allt bra dryga. Ändå kan vi tänka att budskapet är kanske bara för judarna, så som Petrus tänkte. Kanske är det så att du och jag behöver rannsaka våra hjärtan och be till Gud om att vi också ska få vara med om en omvändelse från våra fördomar. Och jag pratar inte framförallt om fördomar mot andra etniciteter eller folkslag. Jag tror att vi har fördomar mot vanliga svenskar, precis som du och jag. Om vi nu är vanliga svenskar, om det finns något sånt. Men jag tror att vi tänker väldigt lätt att grannen, han skulle aldrig kunna tänka sig att följa med till fiket på Fridhäll. Det är han alldeles för välutbildad för. Eller killen som bor i lägenheten nedanför mig, han skulle aldrig vilja låna en kristen CD-skiva av mig. Det är han alldeles för tjupen för. Eller bänkgrannen som jag sitter med i kyrkan har suttit jämte dem i 30 år. De skulle aldrig kunna tänka sig att följa med på vår cellgrupp, för det är de alldeles för oandliga för. Jag tror att vi tänker så hela tiden, även om det inte är medvetet, även om vi inte säger det högt, så tror jag det sitter djupare än vad du och jag någonsin kan föreställa oss. Och kanske är det så att vi ska be till Gud om att vi får vara med om en omvändelse ifrån detta, precis som Petrus fick vara med om. Men har jag då något belägg för att det var Petrus som fick omvända sig? Ja, men i Apostlagärningarna 8:40 så står det att Filippus bosatte sig i Caesarea. Filippus var ju den här mannen som hade mött med den etiopiska hovmannen när han åkte på sin vagn. Och Filippus fick berätta för honom om skrifterna och fick vara med om att döpa honom. Och sen efter det slog sig Filippus ner i Caesarea, samma stad som Cornelius bodde i. Och Gud är ju en rationell Gud. Varför skulle Gud ha kallat på Petrus ända ifrån staden Joppe, en hel dagsresa därifrån, om det bara var Cornelius som behövde höra budskapet om Jesus? Då skulle det varit mycket smidigare att ta Filippus som kanske bara bodde några hundra meter därifrån. Nej, jag tror inte att det handlar framförallt om Cornelius omvändelse, utan det var Petrus som behövde omvändas med sitt sätt att tänka. Paulus och många andra som fanns i Jesus närhet, de var ju fariseer. Och i Talmud, den fariseiska böneboken som man fortfarande använder sig av idag, så finns det en bön som säger: jag tackar dig Gud för att jag inte är en hedning, för att jag inte är en kvinna och för att jag inte är en slav. Så bad man på denna tiden: tack Gud för att jag inte är en hedning eller kvinna eller slav. Det hade varit ganska förmätet att be det idag, men det är därför när vi ser det i perspektivet så förstår vi kraften i bibelordet från Galaterbrevet 3:28. Paulus, en annan man som följde Jesus, han hade verkligen förstått att nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Jesus Kristus. Om vi förstår vad de bad innan, så förstår vi vilken kraft det fanns i det nya budskapet. Nu är ingen längre kvinna, slav eller fri, eller grek eller jude. Det spelar ingen roll. Alla är vi ett i Jesus Kristus. Det är ju ett revolutionerande budskap som vi behöver påminna oss om gång efter gång efter gång. När väckelsen spred sig över Sverige i början av 1900-talet, då var det de utstötta, de alkoholiserade, de föräldralösa, de som inte hade det vidare bra. Det var där väckelsen fick sin bas, och det var genom dem som kristendomen fanns redan här, men som det nya budskapet om Jesus, om den helige ande, om livet i Kristus verkligen spred sig till det svenska folket. Jag tror vi behöver påminna oss om idag att Gud är så stor och kärleksfull att han lät Cornelius, en romersk soldat, bli den första hedningen som lät döpa sig. Romarna hade fängslat Jesus, gisslat Jesus, spottat på Jesus, satt en törnekrona på Jesus huvud. Romarna hade fört Jesus till Golgata, spikat fast hans fötter och hans händer, stuckit ett stort hål i hans sida. Och trots det så var det en romersk soldat som fick bli den första hedningen som fick ta emot Jesus. Det är en sån Gud vi vill följa. Det är en sån Gud vi tillhör, som väljer att frälsa en romersk soldat först av allt. Och kanske sitter du här inne som känner att du har lite en sån här Petrus-personlighet. Du kanske har varit med i kyrkan i många, många år. Du tror dig veta precis hur allting går till. Du tror dig vara en god människokännare som kan säga att så och så är den sortens människor. Jag tror att vi behöver omvända oss ifrån det. Om vi vill att Fridhäll ska få bli den här oasen som vi pratar om år efter år, och det är vår längtan och vår bön att Fridhäll ska få nå ut till andra människor, då behöver vi kanske omvända oss ifrån våra sätt att tänka. Och vi ska be till Gud nu att han ska få röra vid våra hjärtan och att han ska få ge oss samma omvändelse som Petrus fick vara med om denna dagen. Herre Jesus, vi tackar dig för att du är här just nu. Jesus, vi tackar dig för att du är en så stor, kärleksfull, nådefull och barmhärtig Gud. Herre, vi kan inte förstå vad du har gjort för oss. Herre, vi kan aldrig förstå med vårt mänskliga sinne vad korset egentligen innebär. Hur revolutionerande och mäktigt det är, Herre. Men vi vill ändå komma inför dig och tacka dig för det du har gjort för oss. Tack Jesus för att du på korset utplånade alla gamla gränser. Tack Jesus för att vi får stämma in i bibelordet att nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, utan alla är vi ett i Jesus Kristus. Herre, tack för att du har förenat oss, att vi som väljer att tro på dig får vara en del av din familj, Herre. Och att du precis som en god fader eller moder älskar oss, dina barn, lika mycket. Och du ser till oss allihopa, Herre. Jesus, du ser de av oss som har fördomar mot andra människor. Vi som tror oss veta hur saker och ting ska vara eller hur olika typer av människor är. Herre, jag ber att vi ska få göra upp med det, att vi ska få vända om ifrån det. För Jesus, om vi vill att Fridhäll ska få vara en plats där du får vara i centrum, så får vi inte sätta människor högre eller lägre, utan alla ska få vara välkomna. Alla ska få känna att de duger i ditt rike. Herre, du ser till den som ber en speciell bön just nu om omvändelse. Jag ber att du ska röra över den människan. Att de ska få släppa det gamla och fyllas av nya tankar. Herre, tack för att du är här. Tack för att du vill välsigna fortsättningen av vår gudstjänst. I Jesu namn. Amen.